Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset. Så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska vara ute där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 205. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. God måndag.
Guten Tag, mein Herr.
Ja, god dag.
Alltså, vi kan nästan alla språk här.
Ja, precis.
Inför helgen så hoppades vi att vi skulle veta lite mer om Malmö FF efter helgen. Gör vi det? Om vi börjar med de stora frågorna.
Du kastar dig in. Kan vi avsluta där? Nej, vi vet väl kanske lite mer. Men kanske fortfarande inte allt. Det jag tycker, det man i alla fall, om man ska vara lite mer generell, var väl att motståndet mot Syrianska var ju dåligt, det var betydligt bättre mot Jönköping, men att spelarna visade en helt annan inställning och attityd jämfört med Varberg, det kan vi väl konstatera, att det var tillbaka på en något mer normal nivå.
Det blev... på det individuella planet fick man väl några svar här och var, men också några frågetecken som kvarstod. Så, men det var ju svårt att dra några slutsatser. Syrianska, jag kan inte säga att jag är superinläst på deras trupp, men man förstod det som att de ju tappat rätt mycket spelare i vinter. Och det är en trupp som knappast håller division 1-nivå.
Nej. Alltså jag tycker så här, man ska säga något. Jag tycker fortfarande det var rätt att Jon Dahl Tomasson i princip satte ett väldigt nära ett startlag mot Syrianska. Därför att det är ändå viktigast att spela en tävlingsmatch med mycket publik är betydligt mer inspirerande, även om motståndet är sämre, än att spela en träningsmatch inför 500 klockan 8 en lördag kväll. Alltså jag tror att det var rätt tänkt. Sen vad det gäller individuella besked så tycker jag man kan säga så här i alla fall, att Erik Larsson gjorde en alldeles utmärkt insats mot ett väldigt dåligt lag, men han var ju mer höger ytter, han var ju inte högerback i alla fall. Och visar väl att han, alltså det är ett väldigt bra alternativ i matcher där MFF ska dominera. Sen kanske ändå Oskar Lewicki spelar mot Wolfsburg.
Mm, det skulle man kunna tänka sig. Nej, men det är just den typen av ytterbacksroll som MFF, som vi har suttit och gnällt lite om tidigare här, att man undrar varför det var så återhållsamt. Det kan ju vara så att det var liksom Wolfsburgs taktiskt att Lewicki skulle vara så långt ner. Det blir lite svårt när man möter ett lag som inte anfaller på samma sätt. Men,
ja. Sen är det väl platserna där framme, vi pratade lite om det innan vi satt igång och spelade in nu igen. Vi kan väl skriva in Arno Trøystason på en kant kanske. Mm. Och sen så är det ju lite öppet. Søren Rex känns ju som det rimliga att också spela, om vi så kallar det för en kant. Men Marcus Antonsson har gjort det väldigt, väldigt bra och gjort mål i 3 matcher i rad. Och sen är det de 2 mittplatserna som vi först måste veta om Isak Kiese Thelin är frisk och sen utifrån det fundera. Men du hade funderingar, Fredrik.
Ska vi? Ja, alltså, om man börjar där. Kiese Thelins frånvaro i lördags, han spelade alltså inte i någon av matcherna. Vilken betydelse har den?
Ja, den har ju betydelse eftersom han även var borta i tisdags mot Varberg.
Ja, det är ju liksom någonstans den rollen som var Marcus Rosenberg, så det är ju superproblematiskt att ersättaren inte har kunnat genrepa, så att säga. Det behöver ju inte betyda så mycket för hans enskilda prestation, alltså hans bollmottagning etc. Den kanske sitter där ändå, även om man är lite skeptisk. Han har inte spelat så här våldsamt mycket matcher det senaste halvåret. Men det handlar ju om samarbetet med de andra som kanske man hade behövt gnugga lite på och kanske hade fått trycka in några bollar och få lite självförtroende av det. Liksom.
För alternativet är ju, eftersom vi nu är ändå inne på det, så vilka är det Molins som är alternativet eller finns det några fler tänkbara lösningar?
Ja, det är väl Tim Pritchard, men det känns ju inte sannolikt. Han är kanske inte i den rollen ändå.
Han spelade ju faktiskt i den rollen sen på träningsmatchen.
Ja, men
på
precis. Kvällen. Men att han skulle få chansen mot Wolfsburg, det känns tveksamt.
Det är väl tveksamt. Sen däremot så tycker jag att Tim Pritchard ser väldigt spännande ut. Alltså, men, det kanske är dumt uttryckt, men mer spännande än Molins på sitt sätt. Alltså, det, Gisha har det stundtals tungt fortfarande. Och han gör ju en del mål, men det är någonting som inte riktigt är där. Jag tror att det blir han, om inte Thelin spelar.
Om vi återgår till det vi berörde här bara inledningsvis, om man tittar på det här lite, de här matcherna i lite större perspektiv, alltså vilket värde hade de här? Var det en bra lösning med två matcher på en dag, tycker ni? Tror ni att Jon Dahl Tomasson är nöjd med utfallet?
Nej, jag tror han är nöjd. Jag tror att det blev bättre än vad man kunde tro. Men mycket beroende just på att han vågade göra den här varianten. Att ta sin bästa spelare och sätta honom i B-laget, om man ska uttrycka det så. För att jag tror att Anders Christiansen hade mer nytta av att spela mot Jönköping. Och de andra spelarna i den elvan hade mer nytta av att han var med där också. Sen fick han väldigt mycket fula smällar av Jönköping. Jag tycker ärligt talat, även om det är en träningsmatch, så är det dålig stil att uppträda på det sättet som de gjorde. Han delade ut någon också, men att utsätta spelare för den skaderisken tyckte jag var onödigt. Men jag tyckte att AC var väl den som var det viktigaste beskedet liksom på kvällen, om jag uttrycker det så.
Ja, den matchen är det bara du som har sett.
Ja, just det. Ska vi börja med den då?
Så, men börja gärna med den. Förutom AC och Pritsa, var det något annat som stack ut?
Ja, men just Pritsa måste jag faktiskt alltså verkligen betona att han var han ser starkare och bättre ut än på mycket länge. Och man kan väl säga överhuvudtaget tycker jag att de unga spelarna som så att säga har hört till A-truppen nu under lägret visade att de faktiskt ligger, tycker jag, längre framme än vad de här lärlingarna har gjort de senaste åren. Pritsa är nämnd då. Anel Mojanic gjorde ett bra jobb tillsammans med AC på mittfältet. Och alltså Linus Borgström börjar jag lite förtjust i. Det är en väldigt fredig och offensiv högerback. Tar för sig mycket. Duktig på att bryta. Orädd. Går framåt. Så att det var väl mycket de unga spelarna tycker jag som gav de bästa beskeden egentligen.
Och vad gäller Borgström så finns det en kontraktskomplikation.
Ja, han har inget kontrakt.
Han har väl ingen komplikation.
Han har väl ett ungdomskontrakt. Så att jag tycker det var väl rätt så hög tid att ge honom ett lärlingskontrakt åtminstone. Men det finns väl något skäl till att det dröjer här.
Vad är, om man bortsett från för honom personligen, är det någon skillnad för MFF att ha honom på ungdomskontrakt jämfört med lärlingskontrakt?
Ja, det är väl att det är större risk att tappa honom, och skulle han av någon anledning flytta på sig så kan det väl påverka. Alltså de får inte samma ersättningar, misstänker jag, och så vidare. Men jag är lite på hallister.
Ja.
Ska man ta det negativa är kanske hårt, men om man tittar då på alltså att Anel Ahmed Hodzic och Rasmus Bengtsson känns som blir givna mittlöset nu. Jag tyckte att Lasse Nilsson återigen hade det lite jobbigt. Han gör tyvärr ännu ett självmål, och det var svårt att undvika det kanske, men han har hamnat i den situationen några gånger. Så att det var lite Hugo Andersson skadad, du sa dessutom, men han är väl längre ifrån spel, om man uttrycker det så. Mm.
Om vi då blickar på mot syrianska matchen istället. Fredrik, du var inne här på att det finns vissa frågetecken som kvarstår. Kan du utveckla det påståendet?
Ja, men de kvarstår ju för att motståndet inte går att dra några större slutsatser ifrån. Man hade ju egentligen velat se att de mötte J Södra i kuppen. Då hade man kanske kunnat säga lite mer. Nu var ju, ja. Men visst, några uträttades ju i form av pressspelet. Där var ju MFF betydligt hungrigare och stressade ju fram ett gäng mål. Bland annat hade Nalic på slutet där liksom.
Ja, man får ändå säga att presspelet är lyckat när man vinner boll i straffområdet.
Ja, precis. Under 5 sekunder också. Vilket ju var målet. Nej, men som sagt, syrianska lite för dåligt för att vara en värdemätare överhuvudtaget egentligen.
Ja,
det som imponerade var ju att man ändå höll upp intensiteten. Man tyckte man tappade mot slutet av första halvlek, men sen kom man ändå igen i andra halvlek. Det borde kanske blivit 12-0 åtminstone, men det är liksom. Ja, man gjorde ändå hyfsat många mål på olika sätt.
Mm. Ja, och sen de som uträttades på det individuella planet var ju att Antonsson kunde liksom hitta målet, och framförallt då, som Max varit inne på, Christiansen fick en match och liksom svarade bra på det. Och att han kan vara med mot Wolfsburg känns som att det betyder mer. mer än vad han har betytt för MFF i Europa tidigare, känns det som nu när Marcus Rosenberg är borta.
Jag skulle säga det också, jag tycker att han känns som supernyckelspelaren verkligen. Det är klart att Rasmus Bengtsson och Johan Dahlin också är det på ett annat sätt, men det blir ett helt annat spel om inte Anders Christiansen är med.
Jag tänkte på, när jag såg matchen, tänkte jag på dig flera gånger, Max, eftersom MFF konsekvent slog korta hörnor. Tror ni att det var, är det ett liksom ett val framåt, eller var det ett, tvärtom, ett maskeringsval?
Jag hoppas verkligen att det var ett maskeringsval, och någonstans tror jag faktiskt att det var det. Även om jag aldrig kom in på det själv. Men Wolfsburg fanns på plats. Det var inte samma man som i Spanien. Men där satt en kille in i hytten. Ni vet, på gamla IP. Tillsammans med oss. Längst bort och antecknade flitet och härjade. Jag tror att man inte ville visa hörnvarianter.
Det kan ha varit en idé sen. Så kan det också varit att det var planen att slå sådana hörnor mot just Wolfsburg. Som är stora, rejäla backar. Samt, jag antar att de även drar tillbaka väg Horst på fasta, defensiva fasta, och då kommer jag med för att få ganska stora problem i luften, eller de är i alla fall inte längst, så att det kan hända att man vill liksom ha någon variant i bakfickan för att dra isär deras försvar och liksom sticka in lite lägre bollar kanske.
Men jag tycker att nu Brang Safari har ett bra tillslag och bra långa hörnor nu, medan de korta i flera fall var ju helt obegripliga. Det var liksom, ja. Förbjud konstgräs och korta hörnor.
Det är ju ett steg för långt, tycker jag. Vad gäller valen då som Thomasson har kvar att göra, utöver spetsen i anfallet, hur ser ni på det? Är det bara då de tre offensiva mittfältspositionerna som är, eller två av dem, är det fortfarande det som är...
Ja, två av dem, och så Oskar eller Erik får vi väl hålla lite i luften. Men jag tycker det är knepigt, framförallt med den centrala gubben.
Ja, men det var ju det som var lite lurigt, för att det kändes ju som man hade kanske halva offensiva fyran i ena matchen då, med Berget centralt och Rex till vänster. Och sen andra halvan med Molins på topp och Tröstason till höger i den första matchen. Så... Ja, och sen har vi då det valet, Molins Thelin, vem som spelar där. Så att det var liksom som att han maskerade lite där, Thomasson.
Jag tycker att MFF har varit för försiktigt ibland. Men jag menar att mot Wolfsburg, i det läget man är i tidigt på säsong och nytt spelsystem, så tycker jag de ska vara extremt försiktiga där. Och jag är mer och mer inne på den linjen som du, Fredrik, förde fram först, tror jag, med att Berget ska ta den centrala rollen.
Jag tycker att det var ett tecken att just han spelar på den positionen. Mm. Att han var uppskriven på den positionen. Det tar jag lite som ett tecken på att det nog kommer bli den rollen.
Sen tror jag inte det är idealiskt på sikt, så att säga. Men jag tror att det gäller att få in så defensiva spelare som möjligt som är starka. Men ändå naturligtvis kan anfalla, självklart. Och därför tror jag också egentligen att Thelin väl är en idealisk spelare längst fram. För han kan ändå ta emot boll och hålla i lite grann. Och det kan Molins också, absolut, men inte på samma sätt, skulle jag vilja säga. Sen den spännande detaljen är ju det här mellan Rex och Antonsson. Och det blir väl förmodligen Rex av defensiva skäl där också. Men det är klart det kittlar det här ändå, att Antonsson nu har, mot väldigt olika motstånd, men ändå har gjort mål tre matcher i rad.
Man kan ju känna lite vad gäller topppositionen att Molins kanske också fungerar bättre i den rollen i en match där MFF har mer boll.
Ja.
Alltså det är ju ändå, han gör sig bättre på små ytor än vad Thelin gör. Samtidigt som Thelin kanske man har större glädje av i en match där det handlar mer om att låsa fast och få möjlighet att flytta upp laget.
Jag håller med. Och sen den spelare som vi inte har nämnt i namn här egentligen, det är ju då Adi Nalic, som ju på sikt säkert är den som är tänkt att vara mitt mannen bakom, som nu blir det som 10. Men med tanke på de bolltapp han ändå gör än så länge i sin ungdomliga iver att göra lite för mycket själv, så kanske man har ju inte råd mot det mot Wolfsburg, tycker inte jag i alla fall.
Ja, det är ju en häftig situation också, för att det är ju, man kan ju tänka sig att Malmö FFs defensiv kommer sitta hyggligt under säsongen, så att under förra året var det ju väldigt svårt att peta någon i defensiven, så att säga, eller någon av mittbackstrean, just för att Nu gjorde jag, bytte jag MFF mycket där ändå, men det är svårt att hitta brister hos någon i ett lag som ändå är så pass stabilt i Allsvenskan. Men i den rollen så kommer det verkligen vara så här, gör du mål och assist så får du fortsätta spela, och gör du inte det då kommer berget och närligt skifta där, tror jag, om det nu framförallt kommer handla om dem.
Sen tycker jag att, tittar jag på dig, den andra Fredrik, jag tyckte att han gjorde ett lite konstigt målvaktsval egentligen, men det är klart han kanske inte vågade chansa med Mattias Nilsson i kuppen, men Johan Dahlin hade ju haft större nytta av att stå mot Jönköping, det är ingen tvekan om det.
Nej, så är det. Samtidigt så kanske man ville spela ihop,
ja,
formationen eftersom Dahlin nu har missat,
ja. Nej, men så är det,
ett antal säkert matcher.
Jag tror att våra kollegor på, om det var Kvällsposten, hade räknat upp att han rörde bollen 7 gånger på hela matchen.
Ja, han var ju, han gjorde en räddning.
Ja.
Så det var ju bra. Jag tänkte på, med tanke på liksom de svårigheterna som vi ändå har här att gissa oss till laguttagningen, så måste man väl ändå säga att om det har varit så att MFF haft för avsikt att mörka för Wolfsburg, så har man ändå lyckats lite grann.
Mm. Det kan man verkligen säga. Det var ju mycket som var svårt för dem redan från början, med att vara en ny tränare. Som dessutom bara har varit assisterande tränare de senaste åren, så det är lite svårt att veta vilka idéer som är hans egentligen. Och sen har vi ju liksom hela den här situationen då med nya spelare och så vidare. Eller nygamla spelare kan man säga.
Om vi vänder blicken ner mot Tyskland då, hur är läget i Wolfsburg?
Alltså nu är det klang och jubel där nere. De tog ju en meriterande och för dem oerhört viktig bortaseger mot Hoffenheim, där de tog ledningen med 1-0, kvitterat, ledningen med 2-1, kvitterat och sen slutligen seger 3-2. Och där Wout Weghorst, den här storvuxna anfallaren, nästan 2 meter lång, fick göra samtliga 3 mål och bryta en, jag tror det var en 9 eller 8 matcher lång måltorka. Han har inte gjort mål sedan i början av december. Han var ju alltså, fram till oktober så var det bara Robert Lewandowski som hade gjort fler Bundesliga-mål än Wout Weghorst. Och sen så tappade han det mesta, i takt med att laget också tappade det mesta. Men nu verkar han kommit igång igen.
Men vi ska säga att han hade hjälp på 2 straffar.
Mm, exakt. Och,
det är inte det lättaste. Jag har mål på straff.
Nej, det finns fråga, ju lag som känner det.
Fråga de som slår dem i onödan i kuppen, ja.
Nej, men... ja, så var det med det. Nej, men Wolfsburg också är ju starkt på fasta situationer. De gör nästan en tredjedel av sina mål därifrån.
Är det bra eller dåligt för MFF att de ändå verkar fått lite ordning på
alltså saker och ting? Hade de förlorat den matchen så är det ju frågan om de inte hade gjort ett tränarbyte de här dagarna inför MFF. Även då om vdn / sportchefen har sagt att nu ska vi ta oss igenom det här tillsammans. Men ja. Man vet ju att när en klubbledning bedyrar att en tränare sitter säkert, så är det ett första tecken på att han kommer få sparken. Det så brukar det ju vara. Vi har fullt förtroende för Oliver Glasner. Det betyder att vi har tålamodet börjat ryta.
Det är ju en papperskonstruktion av oss egentligen. Men man kan säga så att det hade kanske varit bättre att det hade blivit 1-1. Det som, och då hade kanske tränaren suttit kvar ändå. Det som kanske då är lite...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Det är ju naturligtvis en boost av att de plötsligt gör 3 mål.
Ja, de har ju helt plötsligt, från att de knappt gjort några mål alls, gjort 8 mål på de 3 senaste matcherna. Då har de ju släppt in en hel del också, vilket man ju inte alls känner igen dem vid. Men de har ju alltså 2 segrar och 1 oavgjord på sina 3 senaste. Och det är ju en klar förbättring från januari där de inte vann alls. Och de har ju då, Hoffenheim är ju en eller två placeringar före inför den här omgången. Och nu har de ju fortfarande häng då på Europaplatserna. Hade de förlorat mot Hoffenheim så hade det ju sett ganska mörkt ut den biten. Och det är deras tydliga målsättning då, de ska till Europa nästa år igen.
Det ska bli intressant att se vad det här gjorde för intresset. För efter vad jag fick höra i slutet på förra veckan så var det bara sålt 11 000 biljetter till MFF-matchen då. Nu vet jag inte om man köper senare där nere. Jag förmodar att MFFs 4 000 inte var inräknade då, för det är ju katastrofsiffror. Men det kan ju bli en, om inte intresset stegras så kan det bli en väldigt annorlunda inramning nere i Wolfsburg faktiskt med en dominerande MFF-klack.
Precis. Att jag hade någon sån här ursprunglig tanke på att jag skulle provocera och det grövsta genom att säga att detta är det största MFF-följet någonsin. För att det finns ju så här, det gjordes en ganska rolig sån mockumentary om att VM 1958 aldrig ägde rum i Sverige. Där de liksom driver med den här och ser lite tecken på att det aldrig har allt skapat lite så som man kan göra med månlandningen, att den inspelade i en studio i Arizona och så vidare. Men har man någonsin sett ett bevis på att det faktiskt var 10 000 MFF-supportrar i München? Jag tänker att MFF får med sig 4 000 Wolfsburg är ju makalöst liksom. Det är ju en dag mitt i veckan. Sportlov förvisso, men ja, de flesta vuxna är ju inte lediga liksom. Och liksom med sociala medier, hur man kan kraftsamla och liksom skapa hets och tryck och köpa biljetter. Och MFF uppmanar konstant till biljettköp. Medan det var ju knappast något som gick 1979 att göra. Och samtidigt också om man tittar på MFFs kvartsfinal, semifinal. Det var inte mycket bortafölje då.
Nej, det var inte det. Men det var mycket folk. Jag var ju inte i München, men jag vet att det var mycket folk där. Men
precis. Siffran... Ja, men det är just detta man hör ofta. Ja. Man vill liksom se, man vill se lite cold hard facts nu.
Det är likadant som, inte riktigt parallell, men det klassiska med Malmö idrottsplats, att alla barn låg bakom mål.
Ja, exakt.
Alla har legat där.
Ja, nej, men det är lätt att det blir så att man har ju inte ens sett en bild på bortasektionen från München 1979. Men det är frågan om vi ska montera ner den här bilden och faktiskt säga att det här tyska följet, som dessutom var kortare att åka och där det arrangeras bussresor på ett annat sätt. Nu arrangerades lite bussresor och det gick väl ner något tåg 79 också. Kvällsposten tror jag till och med flög ner folk, men... Som sagt, det är inga 10 000 som har arrangerat bussresor.
Alla ni som var där, hör av er till Fredrik.
Ja, precis.
Eller om Rafaela var där. Eller
ja. Det är väl uppe i nästan 4 250 MFF totalt nu där, ja. med sittplatsbiljetter så att säga. Och det är ju, jag hade någon sån här fånig förhoppning som Malmöit, mer som Malmöby, lite statement i de här tiderna, att de skulle sälja slut alla biljetterna. Det hade varit rätt häftigt. Men 4 2 är en helt fantastisk summa.
Precis.
Och de kommer att vara spridda över halva Tyskland, för det finns nästan inga hotell i Wolfsburg.
Precis. De bara slår upp fabriksportarna egentligen och har en sån stor sal. Det kan man skulle kunna lösa. Men det är också en aspekt av det hela. 1979, Malmö FFs publiksnitt i Allsvenskan ligger alltså på 6900, tror jag det är. 10 000 mer i snitt nu 2019 då. Ändå så kommer 10 000 ner till München. Det är alltså... Det är nästan
nu är Fredrik, 150. Men det var ändå en Europacup-final.
Ja, och nu är Fredrik lite taskigt när han tar liksom det som hände efter Europacup-finalen. Du skulle kolla till 1978
istället. Ja, det är sant. Nej, men, också, så, men jag undersökte detta lite och jag har faktiskt hört av mig till Nottingham. Jag vet att Nottingham hade fler folk där och försökte ta reda på hur många de var där. Men de ska ju varit över 10 000 då. Och sen så kollade jag upp motsvarande siffror. Jag vet att IFK Göteborg var 5 000 i Hamburg 1982 i UEFA-cupfinalen, och sen tror jag 3000 i Dundee 87, och där har det med tilldelning att göra. Så att, och sen folk som har liksom pratat om den här bortaföljet och faktiskt kommit fram till att det nog var ganska mycket folk från Malmö i alla fall, att det blev en sån engångshappening som var, det är nu eller aldrig. Men det
har de ju rätt i.
Men det har tagit fart någonting, det är rätt spännande tycker jag, för att om man tittar på försäljningen till Wolfsburg hemma så var det bara sålt bara då 12 500 när man släppte till allmänheten så att säga. Och nu finns det i princip nästan inga biljetter kvar. Det är lite grann, man är över 18 000 redan nu. Mm. Och det tycker jag å andra sidan, det är rätt så stort med tanke på att här skulle ju folk kunna avvakta resultatet i första matchen och sådär lite grann. Men det tyder ju på att Europa fascinationen finns kvar i verkligen i högsta grad.
Ja, men där har man ju en önskan av att det här mötet faktiskt
att det
ska leva liksom, att det inte blir 4-0 det hemmalaget. För att det hade ju varit häftigt att få en sån returmatch där det verkligen kan bli lite sådär Celtic och Salzburg stämning.
Jag tycker liksom både de som åker ner och de som går här i Malmö är väl värda den rivstarten på fotbollsåret 2020, att det blir en riktig match.
Hur ska MFF då bära sig åt för att det ska bli en riktig match i Malmö? Det är den stora frågan.
En bussparkiren.
Ja, precis. Nej, men det som Wolfsburg vill anfalla snabbt. Det är egentligen ganska mycket idéer som liknar de som Jon Dahl Tomasson har på många sätt. Anfalla längs kanten, det ska gå fort från försvar till anfall och man ska vinna tillbaka bollen snabbt. De pressar hårt över hela plan. Men då anfaller längs kanterna, sa jag det? Det sa jag kanske.
Ja.
Men så att MFF, kan MFF stänga till så har, och liksom vara redo för när Wolfsburg kommer i sina vågor, då är ganska mycket vunnet. För de har svårt. Och att de har svårt att trycka in bollen, de har svårt att komma till de här riktigt, riktigt heta lägena. Även om de nog, om man tittar på de här expected goal-statistiken, borde faktiskt ha gjort lite fler mål än vad de har gjort. Men förutom där Vegas då, så har de ganska mycket spelare som är oheta där framme. Som är liksom lite trubbiga, lite tröga. Det har inte stämt i år alls egentligen. Så kan MFF utnyttja det, ligga tätt och liksom får de att fortsätta tappa boll som de har gjort. För det har de inte haft någon bra statistik på. Dålig passningsprocent också. Slå bort var fjärde passning.
Alltså Malmö måste ju våga spela lite grann också. För det var ju varit ett av de här små bekymmerna på resan fram. Men i grunden så tycker jag det är liksom jättesuperstarkt defensiv som gäller. Det som de kan ha med sig är ju faktiskt att om man tittar på bortaresultaten senaste åren i Europa så generellt släpper de ju inte in så mycket mål utan har gjort rätt bra resultat. Men de gånger man inte har gjort det, men Chelsea borta när de måste vinna, det kan man väl förstå. Men så att ja, förnuftet, klokt spel bakåt.
Ja, men MFF, deras bästa bortamatcher har ju varit under perioder i matchen som mot Besiktas och som mot FC Köpenhamn, när de har kommit på att de faktiskt kan spela fotboll också. Att det finns ju försiktighet i olika aspekter. Det finns ju den här försiktigheten att man bara slår iväg bollen så fort man har den.
Men,
nej, men framförallt, man tänker ju på den här Bacheros nästan fulländade insats mot Besiktas borta, utan det här liksom spelade klokt hela tiden. Det finns självförtroende i det man gör, även om man gör det försiktigt. Någonstans där får ju avvägningen ligga. Men det är väldigt lätt att säga. Det är svårt att exakt veta vad det blir för match. Det kan ju hända att Wolfsburg luftar trupp också. Man har ju ändå spelat rätt mycket på senaste.
Det man kan känna, det är ju liksom att, vad ska man säga, tränarbytet just för den här matchen nu känns lite, alltså det hade känts tryggare med röstlertaktik och röstlerspel, om ni förstår mig rätt, utifrån vad man har presterat så att säga, än att ge sig in i något nytt och oprövat. Så just i den matchen så saknas han kanske. Men vad vet vi nu?
Tung start för Rössler i Düsseldorf.
Hur gick det i helgen förresten?
De förlorade med 3-1, eller om det var 4-1 till och med, hemma mot Borussia Mönchengladbach, som förvisso är ett topplag. Men ja,
han har fortfarande vunnit de två första matcherna, men fick inte med sig något.
Nej, de har vunnit en match i kuppen mot Kaiserslautern, tror jag det var, med 5-2 eller något sånt där. Men det är ju en division.
Lite många kryss. Det känns
lite många kryss
igen.
Det är fortfarande, fortfarande ingen Bundesliga-vinst.
En liten tangering där då, bara som kom från kuppmatchen. Jag hittade texten långt om länge nu att det finns en liten kvarleva från Rösslertiden. Rösslersången har blivit MFFs Europasång istället. Den är ju rätt fin, den melodin.
Och den kommer ju nära sin ursprungsstad nu. Det är ju en kraftverkssång. De är väl från Dortmund. Så det är inte så långt bort.
Nej, men ändå en bit.
Ja,
samma land.
Samma land,
samma land är det absolut. Det går inte att argumentera mot. Hur kommer det gå då? I den första matchen, om vi nöjer oss med den så länge.
Ja, kanske 2-0, 1-0, något sånt.
Klar besked.
För du ville att man skulle tippa ett resultat?
Ja, men ett sånt ungefärligt resultat. Det var bra.
Ja, men för jag tycker det är svårt, alltså, inte så bra på att tippa annars, men just det här att det finns så mycket osäkert i detta. Men jag skulle nog också säga 2-0 Wolfsburg. Men det är klart att Malmö skulle behöva få 2-1 med sig hem. Alltså att man ändå räknar med förlust, men att de skulle kunna göra ett mål. Det hade betytt mycket. Sen tror jag fortfarande att skulle de få stryk med 2-0, så tror jag den här betydelsen av ny tränare och att inte Rosenberg är med blir mindre när de väl står inne på stadion. För det vet vi hur det kan bli där. Det är andra krafter som regerar där inne.
Jag vill göra en synnerligen viktig korrigering.
Gör det.
Ja, det är att Kraftwerk är från Düsseldorf. Och just den staden som överröstet tränar. Så jag missade ju en jätteviktig parallell där. Ja, och Düsseldorf är betydligt närmare Wolfsburg än Dortmund. Så ni vet för det.
Nu känns det mycket bättre.
Ja, bra.
Kan vi klippa in sången? Den finns på. Alltså,
Med nya texten. Under den minuten som det gick innan korrigeringen så tänker jag mig att jag har en 5-6 läsarmail. Upprörda från syntare som är...
Man hinner skicka iväg det innan det...
Ja.
Ja, så kan det vara. Hörrni, det är inte bara Malmö FF som ska till Tyskland. Ni ska också dit.
Ja, det står.
Aha, ja.
Så tur är.
Ja. Ni får chansen här och vad kommer ni att leverera därifrån? Fram till match.
Ja, men det blir, vad ska vi säga? Dels blir det ju sedvanligt mottagande av MFF när de kommer till hotellet med lite korta texter. Och tv-intervjuer om allting fungerar. Kommer att tycka till. Jag kan väl avslöja så mycket att jag kommer att filosofera om en spelare som inte längre är med och hans betydelse just i detta fall.
Bosse Lars.
Så tror jag att just den här gången. Sen så hoppas vi prata med aktuella spelare.
Ja, precis. Alltså, det finns ju många, dels matchen i sig. Hur tänker Jon Dahl Tomasson inför sin första riktigt stora utmaning här nu som MFF-tränare? Och sen också, hur ser Anne Lachmann-Hodzic, ung, oprövad på att möta Wout Weghorst, jätteholländaren? Alltså, det, ja... Bara en sån sak.
Och så faller väl på dig, Fredrik, och försöka plocka upp någonting kring följet också.
Just det. Publiken. Vill man ju höra. Dels vad spelarna tycker om hur det ska bli och dels vad supportarna ser på den här matchen. Och hur marschen ska gå. Allt möjligt. Alla små och stora bitar. Och i morgondagens papper så blir det ganska stort Wolfsburgs fokus. Vad är det för lag MFF ska möta och vad är det för klubb för supportrar?
Sen ska man ju komma ihåg också tyvärr att matchen då är sen. Det är bara avspark 21.00. Så att, och MFF kommer att hasta hem i vanlig ordning efter. De har ju chartrat flyg ner. Det har de väldigt stor nytta av denna gången eftersom det inte finns naturligt internationellt flyg till Wolfsburg. Men det finns en flygplats. Men det innebär att det blir ganska kort om tid både för oss att hinna skriva och framförallt att hinna prata med folk efteråt. Så att, men vi kommer att göra allt vad vi kan som vanligt.
Det är alltid intressant där, tycker jag, när man pratar med folk om vad roligt att åka och se matchen och sådär, vilken upplevelse. Men jag tycker alltid sådär, när det är 21 avspark, om man är färdigjobbat så kommer alltid vad var det som hände egentligen? vad var det jag såg? För att det är så mycket som hände på en gång efteråt. Man hastar runt fram och tillbaka mellan mixade och tangentbordet egentligen. Och...
Vi hade väl en sån klassiker till och med här i Malmö, det var just Rosenberg, sista match där, som ju var en 21-avspark. Där man verkligen liksom, oj shit, hur gick det här till?
Ja, så man vet ju om man jobbar en sån kväll, vilket jag också ska göra, fast här hemma, att det blir ju en bit in på nattkröken innan det är färdigt. Alltså. Men det är väl så det ska vara.
Mm. Det ska bli spännande och jag tror av många skäl att, alltså, naturligtvis, jag tycker det är häftigt att MFF faktiskt kan i alla fall i förväg utmana om att gå ett steg till. Men jag tror att det skulle betyda väldigt mycket för den fortsatta säsongen också om man får en bra start här vidare in mot cup och sen mot allsvenska.
Det ska bli framförallt, men det ska bli en rolig aspekt av matchen är att det är verkligen fotbollen som är i centrum. Förra 16-delsfinalen var det ändå upplevelsen i sig. MFF hade inte varit där förut i ett slutspel, alltså i ett utslagsfasen. Sen var det London. Det finns väldigt mycket annat där som pockar på uppmärksamhet och, liksom, och det var Chelsea, den här liksom miljardindustrin som är på en annan planet. Nu är det någonting annat ändå. Nu är det, i Wolfsburg åker man till för att titta på lite, kanske lite modern industridesign, men framförallt fotboll liksom. Det är den matchen står i centrum, det är en motståndare som är överkomlig, det är ingen klubb som liksom som skrämmer i bara namnet egentligen. Hade FC Rosengård åkt till Wolfsburg och spelat så hade det varit en annan femma med just namnet, men liksom där är inte riktigt.
Men jag har varit och sett dem där. Ja, de har flera straffar i kvartsfinal. De har varit där två gånger till dem, tror jag. Sen vi kan väl säga det också, för vi ska ju köra ner. Och ja, vi kommer att vara provocerande. Vi kommer att köra svenskt. Vi säger inte mer om så.
Men vad gäller den här liksom, känslan inför matchen, upplever ni att det är samma sak i laget och i klubben? Att man ser på det här Wolfsburg-mötet på ett annat sätt än vad man gjorde med Chelsea?
Jag har tänkt lite på det här. Det här delvis man saknar Marcus Rosenberg, att det bubblar inte lika mycket, tycker jag, rent generellt. Alltså, det kan vara medvetet också att man har tonat ner det, för man menar kanske att det blev för stort fokus på Chelsea i fjol. Men jag känner inte riktigt det där att det slår gnistor runt det. Den som är närmast där är nu Anders Christiansen faktiskt. Tycker jag.
Alltså förra året låg, det kändes som att det låg, det var mycket rösslor som drev upp hetsen kring Chelsea-matcherna.
Men sen så gjorde ju Chelsea, alltså det var ju bara att det var lite kris i Chelsea, att Chelsea är Chelsea. Det är många som följer Premier League i Sverige. Det är ju inte alls lika många som sitter och tittar på Bundesliga. Det gjorde ju att man fick mycket gratis och det. Dessutom hade ju Chelsea en kris nästan hela våren där med Sarri, och de torskade ligacupfinal och så vidare. Det var jäkla turbulent. Vad var det? Dagarna innan fick de ju stryk mot Manchester City med 6-0. Och så det blev ju hås bara av sig själv på det viset liksom.
Det har inte varit riktigt samma hets, det tycker jag inte. Och det ligger väl i lagnamnet kanske också. Plus det faktum att MFF är där igen. Och att man liksom, det är lite malmitiskt av vad det är då. Det är match.
Men är det, tolkar du det som någonting positivt för Malmö FF?
Nej, inte riktigt. Jag skulle vilja säga lite mer på tårna ändå. Framförallt eftersom det är bortamatch först. För det har ju hänt historiskt, även om det har gått bättre de senaste åren, så har det ju hänt historiskt att MFF har åkt på riktiga minor borta.
Ja. Mm. Då räknar vi med att ni börjar leverera någon gång under tisdagen.
Mm. Ja.
Det är måndag idag, jag har jobbat helg.
Det är möjligt att det är från onsdag morgon och grejer kommer ut, det vet vi inte riktigt. Men tisdag kväll eller onsdag morgon. Mm.
Får helt enkelt hålla utkik på sydsvenskan.se och i Sydsvenskan. Där gör ni det, så kommer ni att få det ni behöver.
Så är det.
Så är det.
Så är det med det.
Vi återkommer, gissar jag, någon gång mellan de här Wolfsburgs-matcherna.
Verkar väl
det rimligt. Känns rimligt.
Det gör det.
Vi ska bara få ihop det också. Men det ska nog lösa sig. Det här har varit avsnitt nummer 205 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Pia Rehnqvist. Tack för oss! Hej hej!
Hej då!
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.